Hej kära lyssnare och hjärtligt välkommen till Insikter från utsikter, podden du mår bra av. Jag som driver den här podden heter Malte Hallqvist, är komiker, föreläsare och skådis, och så har jag den här podden då. Här möter jag mina gäster i reflekterande samtal om och kring livet. Nytt för i år är att man kan bli prenumerant. 29 kronor i månaden kostar det, och då får du ett extra avsnitt varje månad. Du får alla Malte möter, som är en talkshow jag har på Skala Teatern i Karlstad, som dyker upp som ljudfiler exklusivt för er som är prenumeranter. Och så får ni sommaravsnitt, ett i juli och ett i augusti, då podden egentligen har semester. Vill du bli prenumerant, så gå in på avsnittsbeskrivningen till det här avsnittet och klicka på prenumerationslänken. Avsnittets gäst heter Pernilla Pramberg och har ett av de mest spretiga liv som jag har lyssnat till. Otroligt fascinerande, och hon har, enligt mig i varje fall, betalat ett ganska högt pris för den livskunskap som hon ändå sitter inne med. Och jag menar med det, ja, det får du snart svar på när jag släpper lös avsnitt 163 av Insikter från utsikter med Pernilla Pramberg. Pernilla Prambergs första chef hette Ingvar Kamprad, och hennes uppväxt i Älmhult, som var lugn och trygg, lutade åt ett ganska vanligt svenssonliv. Men det skulle visa sig bli något helt annat. I ett ganska kringflackande liv, kantat av misshandel, droger, hemlöshet och psykisk ohälsa, så hamnar hon till slut i Stockholm. Nu jobbar hon med kvinnors rättigheter, engagerar sig hemlösa, går på röda mattor, tränar med kändiseliten och målar tavlor som bland annat pryder Chanel i Stockholm. Varför köpte hon en frisörsalong? Hur ser hon på skönhetsoperationer? Och hur viktig är förlåtelsen? Detta och väldigt mycket mer kommer här, men först lite synfel.
Nej, det är bara att jag är så här brytningsfel, så jag får två mickar istället för en.
Ja, men det var en.
Det är...
Ja, annars blir det stereo.
Ja.
Kära lyssnare, hjärtligt välkomna till ytterligare ett avsnitt av Insikter från utsikter, podden du mår bra av. Idag har jag en fantastiskt härlig, ganska rotig utsikt. Jag sitter mitt i ett flyttkaos hemma hos Pernilla Pramberg. Välkommen. Hjärtligt välkommen till min podd.
Tack så mycket.
Om du bara svänger runt, vad ser du nu då?
Jag ser, alltså det första jag ser är min julgran som har stött upp ett tag.
Den tänkte jag på direkt jag kom in.
Eller hur, den är fin.
Härligt att den står kvar.
Ja, så att jag tänkte att idag så blir den nedplockad.
Idag är det 27 februari.
Ja, imorgon är det 28.
Ja. Men du har julgranen kvar.
Ja, ja, ja.
Och den är ganska, alltså man kan säga att den är rejält klädd.
Mm. Jag gillar, jag har ju lite julfetisch. Mm. Så när det blir mörkt så tänker jag att jag måste göra det så mysigt som möjligt, så att man inte, ja men, så man kommer hem och bara tycker att livet är gött.
Mm.
Inte att det är så här, åh vad mörkt och bittert. Och...
Har du haft granen tänd även nu i februari?
Ja, vill du vill att jag ska tända den?
Nej, det gör du som du vill. Men ja, härligt.
Ja, jag har faktiskt, för att när man trycker på lamporna och tvn så tänds den automatiskt.
Då går den igång?
Ja.
Mm. Men nu är alltså typ 20 knutar för dig. Nu åker den ut idag för du ska flytta.
Ja.
Ja.
Ja, jag vet inte. Den kanske hade stått uppe längre annars. Nej, det tror jag inte.
Ja, jag vet inte. Nej.
Jag brukar sätta upp den för tidigt för att jag vill ha den längre. Mm. Så nu satte jag upp den för sent. Så jag vet inte om det är undermedveten kompensation.
Och när det är för sent då? När kom julgranen upp?
I november.
Det är ju ganska tidigt ändå.
Men jag brukar börja i oktober.
Aha.
För då börjar det bli mörkt.
Mm. Då åker julgranen upp.
Ja. Mm. Fast ska man hålla på och pynta och slänga upp den för att sen bara, ja men då ska man ta ner den direkt igen. Det går ju inte. Det är jättejobbigt.
Det är ju lite olika det hur folk gör med granar.
Ja.
Mm.
Men jag får ju hänga färre saker i den då i sådana fall.
Ja.
Ja.
Sen ser jag bakom dig så har du ju
enormt mycket skor.
Mm.
Det är högklackat alltihop tror jag. Det är alltså två hyllor som är nästan upp i taket ser jag.
Ja.
Du har lite skor. Har du koll på hur många skor du har?
Nej, det har jag faktiskt inte. Men jag hade en period där jag hade en ruggig skofetisch. Eller sko, inte fetisch, men jag blev manisk i skor.
Ja.
Så att så fort jag hittade, jag vet att vi var i Vegas år 2014. Och så hade jag ju då, jag målade mycket klockor på den tiden. Ändrade Rolex till Relax och jag jobbade i finansbranschen och irriterade mig på att de var så himla ekonomistyrda och inte så känslomässiga. Och då hittade jag ett par skor i Vegas när vi var där under nyår med en klocka på. Ja, så
har du kvar dem? Det paret? Ja.
Nu har jag dem på salongen faktiskt för att jag ska laga dem, för att första dagen i Sverige jag gick med dem så mitt nöt gick i Gamla stan och bröt klacken. Och det är ju dumt när de kostar, vad kostar de? 13 000. Men de var på rea så jag fick halva priset.
Oj, ja. Riktigt billiga skor.
Ja, jag vet.
Va?
Ja.
6,5.
Fy fan.
Skål.
Skål.
Hur mår du då i det här flickhauset?
Jag mår faktiskt bra.
Mm.
Jag tror att alla människor mår bra bara man vet vart man ska. Mm. Och det är ovissheten som gör att vi blir oroliga och stressade. Inte, annars löser ju sig allting. Ja. Men det tänker man ju inte.
Men har du lite så kontrollbehov eller?
Ja, jag tror det på grund av min bokstavskombination.
Ja.
Jag har ju ADHD så jag måste veta liksom.
Mm.
Det är samma sak det här med dejta tycker jag är vidrigt. Jag mår ju så dåligt tills jag vet vart man står.
Ja, just det. Men det här
och då kan jag släppa allting. Då är jag typ, ja men släppa allt fritt. Och så här. Men innan dess kan jag nog, jag kan nog upplevas lite kontrollerande kanske.
Men hur gör du då då? För du,
jag träffar ingen.
Det är enklast.
Ja.
Ja. Ja, för det tar ju på en såklart. Nu var det väldigt länge sedan jag dejtade kan jag säga.
Ja.
Jag har varit gift i 33 år, men just förälskelsen är ju en tid av total okontroll.
Och den...
Så då har du ju valt liksom att inte dejta.
Ja.
Ja.
Men jag tror att
hur länge ska du ha det så?
Alltså nu har jag haft det ett bra tag.
Och du mår bra i det?
Jag mår jättebra.
Mm. Du, jag brukar börja min podd med en faktaruta. Så jag gör dig korta frågor, snabba svar.
Ja.
Fullständigt namn?
Pernilla Elisabeth Marianne Pramberg.
Ålder?
Jag är, och jag fyller 40 i sommar.
Ah.
Ja.
När?
11 juli.
Kalas.
Ja, då måste du komma.
Ja, kom gärna.
Ja, det är Ibiza tema så du får klä dig i så här tajta silvriga curlingar bara, så är du klar.
Då är jag stjärn. Då är jag som bäst kan jag säga.
Perfekt.
Yrke?
Konstnär, äger frisörsalong och tar hand om barn med speciella behov.
Mm.
Så också är jag ju PT.
Ja, alltså när man läser på om dig så du gör mycket.
Ja, det är väldigt spretigt.
Ja.
Ja.
Vi kommer till det.
Ja.
Civilstånd?
Singel.
Det var vi lite inne på
det,
förut.
Det kan vi understryka också.
Ja.
Ja, så att alla hör.
Ja.
Ja.
Hon är singel.
Yeah.
Ring. Jag har hennes nummer. Familj?
Jag har mamma, pappa, 2 äldre bröder och 2 yngre syskon.
Hobby?
Umgås med mentalt stimulerande människor och måla.
Mm. Och hur väljer du dem då? De stimulerande vännerna?
Hur väljer man såna?
Ja.
Jag tror att de kommer till en.
Ah.
Jag tror inte man kan riktigt välja dem.
Mm. Men ändå en hobby tänker jag.
Träna.
Ja, just det. Du tränar mycket.
Ja, men nu har jag liksom ingen tid till det. Så nu har jag ju gått ner 8 kilo.
Mm.
Simon, du är lite jobbig just nu.
Vad vill du Simon med livet?
Han kan få sitta i mitt knä lite.
Ja.
Så blir han nog nöjd.
Ja, träning var vi inne på. Ja, just det. Gått ner 8 kilo, sa du det?
Ja.
Ganska mycket på en... Du är inte jättestor.
Nej, men det var 8 kilo muskler. Så nu när jag ser tillbaka så tänker jag, ja, men det kanske var lite mycket.
Okej.
Okay. Och så är det ju bra att ha en liten träningspaus. För att när man går in i den bubblan, jag är lite sån här som våran vän Alexander Ervik, att det är fullt blås och så bromsar man inte. Nu och man gör liksom 0-100 och så håller man på så ett tag. Jag är lite så också, så nu har jag blivit påtvingad en paus, vilket bara varit nyttigt, för då får man lite reflektion på. Man behöver ju ha balans i livet, man kan ju inte
Men så ditt liv kan jag tänka mig med din ADHD har väl varit så också, det är full gas tills det inte är full gas, för då är det full gas på något annat.
Ja, precis. Så tröttnar jag, och sen så saker jag inte tröttnar på, bara har jag, alltså det funkar ju liksom. Så att det är, ja, när livet är kul.
Äter helst?
Mat.
Vad är det för mat?
Nu har jag fastnat lite på sallad, men jag tror jag har ätit havregrynsgröt liksom i alla år.
Men det är frukost det väl?
Ja.
Vad har du på gröten då?
Nu har jag hallonsylt.
Riktig hallonsylt eller?
Nej.
Utan det är frysta bär som du kör i mikron antar
jag. Faktiskt.
Ja, men då är vår frukost ganska lika. Jag har även blåbär på min. Alltså frysta blåbär och funka.
Men sen älskar jag ju mat. Det är liksom så här restaurangbesök gröt. Och gröt. Jag gillar att ha det lite grötigt överallt. Nej, men mat och vin är ju också en hobby. Och när de smälter samman på ett bra sätt så är det ju liksom, ja, det är ju fantastiskt. Det var också så här typ, jag var på en Michelin-restaurang i Vegas. Och jag tror det var så här typ, det var 12 rätter var det. Och mina vänner bara, Pernilla, du tyckte maten var god, va? Jag bara, bra, vi märker det. Du har inte sagt ett ljud under hela middagen.
Dricker helst?
Vatten.
Sista frågan på faktarutan. Din största inspirationskälla?
Oj. Mina vänner är faktiskt väldigt stora inspirationskällor eftersom de är så drivna. Det var den svåraste frågan.
Ja. Det är en bra avslutning.
Ingvar Kamprad kanske jag ska säga då.
Ja, Ärmhult som du kommer ifrån.
Det är min första chef.
Ja, du har jobbat där förstås.
Ja, han är jättespeciell. Och där har man ju lärt sig jättemycket.
Ja.
Just i
vad har du lärt dig då?
Nej, men hur han har drivit sitt företag. Och, alltså i Småland överlag, där är alla så här, det är entreprenörer och så. Så jag har ju fått med mig det typ lite i generna. Man fick ju välja mellan att jobba på ICA Maxi eller IKEA.
Ja, så det var så.
Ja.
Och det blir IKEA för dig.
IKEA.
Ja, den är ganska given kanske när man är uppvuxen i Älmhult.
Faktiskt.
Vi stänger faktarutan och så tar vi det från början då. Alltså vi är ändå inne, du är uppvuxen i Älmhult.
Yes.
I Småland.
Ja.
Jobbar på IKEA som du sa.
Ja.
Men sen någonstans vid 18 års ålder så drar du till Göteborg.
Ja.
Och det beror på?
Alltså jag hade egentligen ett helt perfekt liv i Småland. Hus, jättebra sambo, vi hade hund, min sambo drev ett importföretag med bilar och medan jag jobbade på IKEA och han jobbade också parallellt på IKEA.
Men det var ju stabilt för att vara 18 års ålder.
Ja, och jag tror att det var det, allting gick så fort.
Mm-hmm.
För det, i Småland så antingen bildar man familj eller så drar man. Och då blev det till slut att nej, men
så du gjorde slut faktiskt med han, importkillen? Och
importkillen gjorde jag slut med, ja.
Så vad hittade du på i Göteborg då?
I Göteborg så började jag jobba, gud vad hemskt det låter, som go-go-dansare. Och sen så jobbade jag mycket med människor.
Varför låter det hemskt?
Därför att jag tycker att det, alltså, ja, det kanske är fel om jag kanske ser ner på det för att jag tycker att det är inte tillräckligt värdigt. Så det är nog min inställning till det. Och livet där var, det var lite smutsigt liksom.
Vad menar du med det?
Nej, men alltså, stå och dansa på barer och dricka alkohol. Det var väldigt, väldigt rolig tid dock.
Mm. Men, och hur funkar det med ADHD? Var det som självmedicinering eller vad?
Ja, jag fick ju uppmärksamhet och sådär. Nej, men jag vet inte, det var väl det snabbaste, alltså just när det kommer till ADHD, att det var dopaminkick och så var det snabba pengar och ja, pappersarbete och sitta och söka jobb var kanske inte min starka sida. Så då blev det så. Men sen så efter ett tag så började jag jobba med funktionshindrade barn. Och det finns ett ställe i Göteborg som heter Ågrenska som jag tycker om fantastiskt mycket. Det är typ som ett avlastningshem där barn får komma. Och målet med det hemmet, det är ju att barn ska få uppleva saker som vi andra gör till vardags. Åka kanot och grejer och sånt där. Så vi drog ut alla barnen i kanoter och hittade på massa saker.
Men det var någon typ av LSS-boende eller vadå?
Ja.
Var kommer det engagemanget ifrån?
Jag har alltid gillat att jobba med människor. Och speciellt alltså, att vara stöttning och sådär. Det ger mig mening. Mm. Jag känner mig viktig då och det har varit stimulerande.
Sponsorsnack. Malte möter. Alltså Malte möter är ju då en talkshow där jag har en gäst som jag intervjuar och det är exklusivt för dem som kommer dit. Så blandar vi upp det där med lite härlig musik från ett väldigt pickt band och gästen brukar också sjunga. Sen är det lite lekar, tokiga upptåg, publikfrågor och annat massa kul som gör att man mår lite bättre när man går hem om man jämför när man kom dit. 16 april kommer Bengt Alsterlind. Bengt och jag ska prata om vikten av att ha kvar ett lekrum. Ni hör ju själva. Så gå in på ticketmaster.se eller ring 054 19 0080 och så ses vi på Skala. Sen läste jag att du har bott i Karlstad också.
Soliga Karlstad.
Ja.
Ja.
Och det var det efter Göteborg där förstås?
Jag bodde i Alingsås först. Och där träffade jag en man som inte var så snäll. Som tyvärr låste in mig och slog mig något så kopiöst. Och jag har ett sånt här, jag drar alltid upp det när folk frågar. Jag har ett sånt starkt minne när jag kommer hem från krogen och han tycker att jag ser väldigt oanständig ut. Så han kallar mig för diverse saker, river sönder mina kläder, sätter mig i köket, jag sitter naken och sen så han över mig som sitter och stryper mig och håller för näsan och bara, du behöver inte vara rädd, jag ska bara göra så att du svimmar. Så att den historien pågick ett tag och då hjälpte socialen mig att flytta till Karlstad för att komma bort från honom.
För du har hamnat i sådana här situationer har jag förstått, ibland. Jag läste någon, hette det stället Hanni i Göteborg?
Ja. Det var också en historia. För när jag bodde i Karlstad så mådde jag så pass dåligt. För jag, från Alingsås till, nu måste jag bara se så jag får det i rätt ordning. Till Karlstad. Och däremellan så var jag i Göteborg väldigt mycket. Och då var jag på den här krogen Honey. Och då så var det två stycken ägare där. För att tyvärr så hade jag ju fått ett missbruksproblem tillsammans med den här mannen som inte var så snäll. Och då, det var ju såklart självmedicinering med ADHD. För jag blev inte hyperaktiv eller någonting. Jag blev ju jättelugn. Och då så kom jag på en helg att jag måste ha cola. Så jag frågade
kokain.
Så jag frågade en av ägarna liksom, bara, men har du vitt pulver liksom? Han bara, ja, kom in på mitt kontor, ska du få. Så då la han fram jättemycket framför ansiktet på mig och jag bara, åh jävlar vad gött. Och sen han bara, men Pernilla, jag ska bara se din rumpa först. Och jag bara, nej det får du inte. Och nej, men då tar vi bort allting. Så då tar han bort det och jag fick ju panik för att jag hade ju det här beroendet då. Så jag bara, okej, du får se. Ner med byxorna och snabbt på. Och sen tar han fram det igen. Och så han bara, men jag ska bara känna. Och så fortgick det tills han då var, jag sa nej hela tiden. Men helt plötsligt så hade han sex med mig mot min vilja. Så jag kom ut därifrån. Jätteglad, för efteråt när man har tagit det här, då får man ju en dopaminkick av dess like. Så jag kommer ut, ser till killen, bara, ja, men den flaska champagnen som jag drack igår, den tar du bort från listan också, va? Han bara, ja. Så då kommer jag ut till min kompis Amanda och bara, ja, jag hade precis sex för en flaska champagne. Och sen så gick jag vidare och var jätteglad. Och där kom jag nog in i depressionen. För då kom jag på det att shit, så här kan jag inte hålla på. Jag kan ju inte... Istället för att tycka synd om mig själv för händelsen så tackar jag den för att det fick mig att sluta också.
Ja, för hur tänker du på det här? Dels mannen i Alingsås och det här som då hände i Göteborg.
Mm.
För det är några år sedan, men vad känner du för det idag?
Jag har förlåtit hela situationen och jag tror att om man ska vara lycklig och må bra, så oavsett vad människor har gjort mot en, så måste du lära dig att förlåta. Inte för andras skull, utan för sin egen skull.
Mm.
Och då, det är då livet blir bra. För ska man gå och irritera sig, den enda som får straffet är en själv.
Mm. Men har du fått hjälp med att komma till den här acceptansen då, som det någonstans är?
Nej, jag hjälpte mig själv. För att jag har gått till många psykologer och det har inte liksom funkat. Och det är ju som en alkoholist och narkoman. Vill du inte bli frisk så går det inte. Det spelar ingen roll vem som hjälper dig. Så när jag bodde i Karlstad så jag var jättefolkskygg. Jag förstod ju inte varför. För jag förstod inte, jag såg inte heller händelsen som en våldtäkt. Utan jag såg det som att ja, men det är mitt fel och jag var oansvarig.
Mm.
Jag förstod inte varför jag kände mig skitig och varför jag mådde så dåligt i Karlstad som jag mådde. Men då bestämde jag mig bara, nej men nu för fan mig, nu ska jag må bra. Och då började jag läsa en jäkla massa må bra böcker, typ Mia Törnblom bland annat. Hon har hjälpt mig jättemycket. Hon vet inte om det, men så är det.
Hon har varit med i den här podden, så kanske lyssnar hon på det här avsnittet. Aa. Och då kan du passa på att tacka dem.
Ja, så tack Mia. Så då... bara kände jag också, jag gick på så här typ arbetsträning och sånt här via Arbetsförmedlingen och bara kände sen att nej, jag behöver solen. Och då flyttade jag till Grekland.
Just det, men ja. Man har ju kommit ganska långt skulle jag vilja påstå när man förstår att förlåta andra gör man för sin egen skull.
Mm.
För det är precis det handlar om.
Ja.
Vem lärde dig det eller var det något du upptäckte?
Jag vet inte. Det kan vara så att jag har läst det i någon av de här böckerna. Och att jag anammade det och tog det till mig. För jag vet inte riktigt. För allting var ju så luddigt då under den tiden. Så att jag vet inte var det kommer ifrån.
Mm.
Jag har läst så otroligt mycket.
Ja, men nu understryker jag det igen. Men jag tror att det är en av livets hemligheter.
Ja, 100%.
Mm.
För det går inte att ha offerkofta och självömkan och massa sånt här. Det funkar inte. Jag kan nästan bli provocerad av människor som klagar hela tiden på livet.
Mm.
För att jag tycker att det finns ingenting att klaga på om du tar ansvar.
Mm.
Och folk vill inte ta ansvar.
Känner du till Anders Wallensten?
Nej, det gör jag inte. Har missat något?
Ja. Det kanske du har gjort. Nej, det är en läkare och forskare som har skrivit två böcker. En heter Hälsogåtan och den andra heter Livsgåtan. Men han är också inne på just det där att en del har man genetiskt och kan inte göra så mycket åt.
Mm.
Men sen kan man också välja, precis som du är inne på. Du kallar det för att ta ansvar. Han säger väl, använder något annat ord, men ni menar nog samma sak. Egentligen ja. Att, som Kai Pollack så fint säger, välj glädjen. Men...
ja, han har också hjälpt mig mycket.
Ja, du ser.
Oj, 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 vad jag har läst. Ja. Ja.
Och det handlar ju om förlåtelse. Det handlar om tacksamhet. Mm. Och acceptans. Att, ja, så här blev det för mig.
Ja.
Det är inget att sura för, utan nej. Vad gör vi då? Och att man tittar på det man kan göra istället för det man inte kan.
Mm. 100%.
Du hamnade i Stockholm.
Yes.
Och varför?
Jag bodde i Grekland.
Just det var det vi var. Förlåt, det är jag som är för snabb nu. Du flyttade från Karlstad till Grekland.
Yes, för jag behövde solen.
Ja, men sola i Karlstad då?
Ja, det är inte så mycket sol där.
Men du vet var det kommer ifrån?
Ja.
Uttrycket?
Nej.
Det var ju en servitris som kallade för sola.
Aha.
Så det, när man säger sola i Karlstad så är det en tjej.
Okay.
Som spred värme och glädje.
Som en kaffeflicka.
Ja, man vet ju det. Men det finns massa rykten om att hon spred glädje på massa olika vis. Men vad som är sant vet inte jag.
Nej.
Men det är det som är sola i Karlstad.
Aha, ja,
det är inte det som är på himlen, utan det är alltså en person som sprider värme och glädje runt sig.
Men då var det typ bra att jag fick flytta till Grekland då.
För det fanns en sol på himlen.
Ja, det fanns det.
Och vad gjorde du där då?
Först så jobbade jag som inkastare på en nattklubb. Och ja, det var ju kul.
Locka kunder helt enkelt.
Ja, det var ja, men typiskt så här säsongsjobb liksom. Mm. Jag skulle åka dit med en kompis också, men hon dök ju aldrig upp på flygplatsen, så jag åkte dit själv. Så jobbade jag där ett tag, tröttnade på turisterna och så började jag jobba på ett fik. Och där trivdes jag jättebra.
Var någonstans i Grekland var du?
Rhodos.
Fint.
Ja. Så jag fick en lägenhet i Gamla stan. Sen till vintern så var det ju lite vajsing då. För att de vill ju bara ha greker och grekkinner som jobbar på fiken då. Så jag försökte lära mig så mycket grekiska jag kunde. Så nu kan jag allting som finns i ett kylskåp. Men det är det jag kan.
Ja, men det är en bra start. Ja.
Men jag fick också sparken därifrån för att ja, det fanns inte tillräckligt med jobb helt enkelt. Mm. Och jag pratade inte grekiska. Mm. Så då förlorade jag min bostad för jag kunde inte betala den. Så jag hittade nu i det här flyttkaoset så hittade jag en lapp där jag har skrivit i Grekland. Så står det, ja nu har jag förlorat jobbet, jag har ingenstans att bo. Men tur jag inte bor i Sverige för det är varmare här. Alltså det är så här typ, jag bara, ah, men jag var positiv då också.
Hemlös på Rhodos.
Ja, hemskt alltså.
Ja.
Och sen så har man ändå så här typ, jag kunde inte med ringa mina föräldrar då heller, för jag vill inte belasta dem.
Var det skämmigt?
Jätteskämmigt, och jag tror det är därför jag engagerar mig så mycket i hemlöshet idag. För att skammen, till exempel om man har barn eller någonting sånt här, berätta för sina barn att pappa är hemlös eller mamma är hemlös. Det är ingenting som man vill. Då väljer oftast många att bo på gatan.
Mm.
Tyvärr. Så, men då vart jag hemlös. Men sen så fick jag... Eftersom jag är så social också. Och där är också det här med hemlösheten i Sverige till exempel. Jag är privilegierad att ha den sociala begåvningen. Så jag fick ju bo i ett poolhus. Hos en kille. Och sen så visade sig att han var jättetrevlig. Så vi blev tillsammans.
Mm.
Ja.
Så då fick du flytta in?
Ja, i en stor villa med
från
pool.
Poolhus.
Ja, från hemlös till lyx.
Ja.
Det var ju tyvärr hans föräldrars hus då. Så det var inte så mycket att hämta.
Mm.
Nej, men det visade sig sen att det funkade inte så jättebra. Jag hade ju mycket att jobba med mig själv liksom. Så att då åkte vi till han i London, för han är därifrån. Han är halv grek och halv, vad säger man? Engelsk.
Mm.
Ja. Och sen därifrån så åkte jag hem till Sverige. Och då flyttade jag tillbaka till Göteborg.
Men när började du måla?
Du, det var i Grekland faktiskt.
Ja, för jag fick fram att jag läste det någonstans.
Alltså det var på vintern, man tror inte det. Det regnade ju något så kopiöst där.
Mm.
Mina väggar var lövtunna. Jag hade ingen värme i lägenheten. Så jag fick stå och koka vatten. Jag hade ett sånt här element som jag bara drog på så mycket som möjligt. Och så skaffade jag hund också. Jag tog hand om en gatuhund som tydligen gillade mig också. Så bara för att hålla värmen liksom.
Så du kunde skeda på kvällen?
Jajamän! Mm. Ja. Och då så tänkte jag också sådär typ att shit, jag kan inte, jag måste ha någonting att fokusera på. För det är så jävligt kallt. Mm. Så jag bara, nej men jag ska börja måla. Så då fixade jag lite målarfärg och började måla för att tänka på annat än att det var kallt.
Mm.
För jag är inte den som tar till flaskan liksom.
Det nej, du tar fram inte. Oljefärg.
Yep. Mm. Ja. Så då målade jag ett hjärta och det hjärtat hänger i huset som jag fick bo i. Så jag från Grekland till Göteborg.
Mm.
Och där startade jag upp tillsammans med några andra Sveriges största skoutlet. Så jag kom över ett parti skor via en man. Och det här misstaget som jag gjorde då är jag jätteglad för att jag gjorde, för att det var så mycket lärdom i det. Så jag, i alla fall, jag återkommer till det. Så den här mannen säger jag till liksom att vi måste ju sälja de här skorna. Och det var hur mycket skor som helst. Så vi startade upp en skooutlet. Jag drog in lite folk. Vi var en hel del människor och sen... Så började jag liksom bara, nej för mycket, det är för mycket kockar, blir dålig soppa och nej det är någonting i magen som inte stämmer. Och så kom Bandidos in med katterfylleskor. Jag vet inte om detta är så bra typ. och så bara kände jag att nej det är något som inte stämmer. Så jag, en kompis till mig ringde från Stockholm och sa att nu har jag slängt ut min snubbe. Så att ska du inte ta och flytta hit? Och råga på detta, så den här kompisen då, som jag är jättebra vän med idag, vi har pratat, kom du ihåg det här ICQ?
För ja.
Man var, det är som Messenger, men man var ett nummer, inte namn.
Just det.
Mm. Ja. Så vi har pratat där i många, många år, men aldrig setts.
Mm.
Och när hon ringde och sa att hon hade slängt ut sin gubbe, så jag bara, fan, du Lina, jag återkommer till dig. Jag ska bara säga att jag inte dyker upp på jobbet. Så dagen efter så kom hon med bil och allting. Så tog vi min lägenhet, packade ihop den och så drog jag till Stockholm. Det var första gången jag träffade Lina Bäcklunde.
Mm. Det låter ju ADHD-aktigt.
Ja, något så fruktansvärt.
Men det gick bra.
Det gick jättebra.
Uh-huh.
Ja.
Hur gammal är du nu i din berättelse?
23 tror jag.
Mm.
22 eller 23. Ja. Jag tror jag precis har hunnit bli 23.
Du har inte fått diagnosen än?
Nej.
För den fick du när du var 27 typ?
Ja, någonting sånt. Ja. Sen dess har jag bott i Stockholm.
Mm.
Och det är så himla bra här.
Du för trivs?
Jag trivs jättebra. Det är stimulans, det finns saker att göra. Folk är drivna.
Vi var inne på det förut. Du har ju massa jobb här och det spretar. Och jag skrev upp det där, för du jobbar ganska mycket med kvinnors rättighet.
Mm.
Du tränar med kändiseliten.
Mm.
Om jag läser av det rätt så tycker du om det här med röd matta och festligheter, åtminstone ibland, att klä upp sig.
Ja, det är jättekul.
Samtidigt så jobbar du med hemlösa.
Ja.
Och du jobbar även mot stress och psykisk ohälsa.
Mm.
Det är ganska mycket.
Ja.
På ett spett.
Ja.
Vad är det du vill?
Alltså jag tror att det är kontrasten som gör att det blir väldigt stimulerande för mig. Då blir jag inte uttråkad.
Mm.
Och jag vill lära människor att oavsett vad du är i livet så går det att komma upp. Det spelar ingen roll om du ville dö igår så kan du få ett helt nytt liv imorgon. Och det är allt beroende på vilken inställning du har.
Mm.
Tänker du att livet kommer vara piss och plåga, då är det precis det det kommer bli. Men om du lär dig förlåta, gå vidare, så det är ju då det vänder.
Mm.
För då kommer du också få bättre energi. När du har bättre energi så märker människor det runt dig. Och de kommer till dig och då ja, man träffar helt nya människor när man får bort sin depression.
Mm. Hur bra mår du nu då?
Jag mår skitbra.
Ja. Ja, en så här klassisk fråga när man typ är ett samtalscoach är ju så här 1-10. Där 1 är piss och 10 är bara tipptopp. Var ligger du?
Jag ligger på en 10 faktiskt. Ja, jag tror att i och med det jag har varit med om har också varit lärdom att oavsett var jag hamnar i livet så klarar jag det. Mm. Så att de läxorna jag har fått som har varit lite för brutala, det är ingen som kan ta ner mig dit igen. Så folk har nästan frågat mig, hur kan du vara så positiv? Och jag har nästan hört att jag är nästan provocerat positiv ibland, att det kan bli lite toxic när jag säger, istället för att sätta mig in i en annan människas sorg så kanske jag kommer och bara, men tänk så här istället och tänk så här. Och då får inte den människan utlopp för sin sorg, så då kan det bli, jag vet inte, det kan ju bli dåligt på ett sätt. Man måste möta människan där den är för att sen plocka upp. Mm. Så det är också en läxa jag har lärt mig nu på senaste tid.
Mm. Grattis till 10:an.
Ja, oh, thank you.
Vad var det du sa? I min podd så har jag en liten avdelning som heter Du har sagt. Så jag har liksom laddat på här med citat från Pernilla Pranberg. Som du kunde få ge lite mer kött på benen, tänkte jag.
Åh, jag behöver kött.
Har du gått ner 8 kilo?
Ja.
Det här sa du i ADHD-podden 2019. Jag har ett ganska tråkigt liv. Men det stämmer ju inte längre då. Eller?
Nej. Det gör det inte. Och jag tror inte att det stämmer då heller. Men då var jag så in i bänken fyrkantig med mitt liv, med träningen och allting. Så då tänkte jag väl att ja, men andra människor kanske upplever det som tråkigt för att jag är så fyrkantig. Man går upp en viss tid, man går till gymmet, man äter rätt och sen så är det samma visa om och om igen.
Så det var lite... nästan lite panik när jag hörde det där.
Ja, varför?
Ja, men det känns som... att det lutar åt psykisk ohälsa i slutändan någonstans.
Ja, för att man inte är... Hur tänker du?
Ja, att man inte lyssnar in egentligen, utan man bestämmer att så här ska mitt liv vara, punkt.
Ja, precis.
Det är nog det som gör att jag får nästan lite... Jag får lite ångest.
Ja, och den ska vi ta bort.
Ja. När jag är singel så blir det lite rörigt i mitt liv.
Ja. Jag har upptäckt det med min ADHD att jag mår så jävligt bra när jag är i en relation.
Mm.
Och det är ju för att då har jag ju strukturen hos den andra människan. Och då kan jag följa den lite, så då får jag struktur i mitt liv också.
Mm.
Typ, ja men Pernilla kom hem nu, vi ska äta ihop 8:00. Ja men då är jag hemma.
Mm.
Så att jag mår ju skitbra i en relation.
Men då är den där tröskeln med att dejta och...
Exakt. Mm. Kontrollen där.
Hur ska du lösa det här då?
Jag vet inte. Kanske får man med ett dejtingprogram.
Mm.
Ja.
Vilket skulle du vilja vara med i?
Love is blind, 100%. Ja.
Visst är det bra?
Alltså jag fastnade. Jag satt och bölade till förra säsongen. Jag tyckte det var så bra.
Ja, jag kan nörda in i massa såna här relationsprogram, men just Love is Blind kändes som den mest ärliga och inte tv-produktion, utan det kändes mer så att folk fick verkligen träffas.
På riktigt, ja.
Ja.
Och jag tror det är nyttigt att se också, för att i dagens läge så folk träffas, gör slut för missa lilla och grejer och sånt där. Och då visar ju det programmet också att man måste kämpa för en relation.
Mm.
Det är inte bara så här typ, men nu gjorde du fel så nu ska vi gå skilda vägar. Utan jag tror att tv-produktionen någonstans, de kanske har psykologer där, vad vet jag, som ändå talar med dem.
De är inte synliga, Love is Blind. Gift i första ögonkastet så har du ju relationsterapeuter med.
Mm.
Jag vet inte hur det är, Love is Blind.
Nej.
När ska du anmäla dig?
De har ringt.
Har de det?
Ja, så vi får se.
Du har inte bestämt än?
De ska göra intervjun med mig. Och
du
så
har
får
visst
vi se.
Bestämt det ser jag i dina ögon.
Okej, om jag får det så säger jag ja.
Ja.
Ja. Kommer du titta då?
Om jag kommer kolla. Ja.
Jag menar det.
Och hålla alla mina tummar.
Och sen så kan man ju understryka att man vet ju inte om det är det programmet som hörde av sig och vill. För att de har ju inte skrivit ut det.
Nej.
Men det är bara en misstanke.
Ja. Det är aldrig fel att göra saker som får en att må bra av rätt anledning. Det här tror jag du sa angående skönhetsingrepp.
Aha.
Kan det vara så?
Ja, det kan det nog vara.
Ja.
Alltså mår man dåligt tycker jag. Det är, alltså, gör någonting åt det så att du mår bra. Mm. Det är inget fel. Och folk bara, men man ska vara nöjd med som man är. Och absolut, det ska man. Men alltså, det är inget fel att förändra någonting om det får dig själv att må bra av det. Men så länge inte, det inte går till överdrift.
Men går inte det här lite emot det du pratade om förut, om att acceptera att så här blir det för mig?
Ja, men det, för mig så blir det ju bra om jag kanske gör någonting åt det jag inte tycker om också.
Ja.
Det är ju självacceptans.
Uh-huh.
Alltså acceptera sig själv. Att, ja, men om folk är på det hela tiden, men oh, du ska vara nöjd med det som du är och du ska inte göra det här ingreppet eller bla bla bla. Men om jag mår bättre av det, varför ska jag inte få göra det? Mm. Ska jag lyssna på dig då eller ska jag lyssna på mig själv? Och då måste man ju acceptera att men jag vill faktiskt göra detta och då är det okej.
Mm.
Men sen är det ju lätt för tjejer att det kanske går till överdrift. Man
ja,
gör
och
någonting.
Hur styr man det då?
Alltså jag tror att man måste må bra i sig själv först.
Uh-huh.
Och inte tro att ett ingrepp kommer lösa mina problem. Mm. För har man problem med sig själv på insidan och försöker kompensera det för mycket på utsidan, då blir det ju fel. Men om man är hel med sig själv på insidan och sen så gör någonting, då tror jag inte att man att det går till överdrift. Utan då bara, men det här retuscherar jag bara och sen så, ja, för att man har stört sig bara lite.
Det kanske du inte vill prata om, men vad har du gjort då?
Oj. jag har faktiskt gjort brösten.
Uh-huh.
När jag var ung. Och då var det inte av rätt anledning faktiskt.
Mm.
Jag tränade väldigt mycket och sen så hade jag mycket rumpa och ingenting fram på. Så var det en kille som var lite dryg mot mig och sa att, men Pernilla, du måste göra brösten för att det där ser inte symmetriskt ut. Och det satte sig i mitt huvud. Så jag fixade det. Så det var faktiskt inte för min skull, utan det var för att, ja, men det är klart jag måste kompensera, för det är ju någonting fel på mig, det ser inte bra ut. Jag fick in, alltså jag trodde ju på hans ord.
Mm.
Så att ja, då är det så. Men jag ångrar mig inte, eller jag, idag skulle jag kunna vara utan, för att jag tycker att det är fint när det är bara så här kläder, det hänger snyggare när man inte har för stora bröst och allt möjligt. Det är, ja, tycker jag. Sen är det inte fel att ha stora heller. Men nej, hade jag fått erbjudande att ta bort dem, så hade jag kanske hade sagt ja. Eller kanske nej. Jag vet inte. Jag har ingen aning.
Men, nej, vem skulle komma med ett sånt erbjudande, tänker du?
Eller om man får, ingen egentligen.
Det står ni vid dörren och säger, tja, jag tänkte jag ska ta bort lite bröst.
Ja. Nej, men det kan ju vara företag som vill göra det för marknadsföring eller någonting sånt via sociala medier. Sen så om jag skulle ta beslutet själv, så nej, alltså jag har inte haft några problem. Och det är också återigen, man får acceptera sig själv som man är just nu. Och har man inga problem med det, så varför förändra?
Mm.
Ja, så man får sitta kvar ett tag. Sen så har jag gjort mycket i ansiktet har jag gjort.
Mm.
Men det har ju med min inre rädsla kanske, att jag vill inte vara gammal. Jag vill inte bli äldre. Och det tycker jag inte är fel att fixa lite om man tycker att det är nice.
Vad är det som skrämmer med att bli äldre?
Jag vill inte bli ful. Nej, det är ingenting som skrämmer mig faktiskt. Så sett. Men jag märkte att till exempel om jag gör botox och lyfter ögonbrynen lite, så psykologiskt när jag ser mig själv i spegeln, var det småländskt?
Ja, det är fint.
Ja, så då får jag mentalt bara, men jag är pigg, för jag ser pigg ut.
Mm.
Och jag tror att om jag kan trolla lite med min psykiska inställning, för att man är det man tror på, då liksom, det tycker inte jag är fel. Bara det inte blir till överdrift.
Nej, och när går den gränsen då?
Ja, då får du säga till.
För jag tänker, förhoppningsvis så blir du äldre.
Ja, ja och ja.
Jag tror inte du kommer bli ful, utan nej, du kommer bli äldre.
Ja, nej, det är klart. Jag får åldras med värdighet. Sen så har jag gjort lite kindben, det har jag alltid haft. Mm. Men man sjunker ihop lite, speciellt också när man går ner i vikt. Så mycket som jag har gjort nu snabbt. Så sjunker man ihop i ansiktet. Och när det går för fort, då blir det för stor förändring på en gång. Så jag har kompenserat det lite.
Mm.
Mm. Och näsan har jag faktiskt gjort också.
Mm.
Men inte överdrivet. Alltså, man kan ju operera den. Men jag sköt in lite filler så gjorde den rak.
Men kan du förstå att det blir lite paradoxalt med det du står för?
Ja. Och jag tycker det är okej.
Okay. Ja.
Mm.
Att vara paradoxalt?
Ja, det är också. Jag tror också det är en del av självacceptans. Att det är okej okay att känna, tycka och tänka och kanske göra någonting tvärt emot också.
Sponsorsnack. Det finns många som drömmer om en balkong. En inglasad alltså. Där man kan sitta och leka sommar fast det är tidig vår eller sen höst. Det är ute fast det är ändå inne liksom. Man behöver inte fundera på om det regnar eller är kallt utan man går ut ändå. För bor man i en lägenhet så kan det ju vara lite instängt. Och dagar man är lite seg eller inte känner sig riktigt helt frisk så kan man ändå lätt komma ut och få lite frisk luft. Balco heter ett gäng som skapar såna här ytor. Balco stavas med C förresten. De gör både öppna balkonger men också då inglasade. Och jag var med när de invigde sina nya lokaler här i Karlstad. Jag fick på riktigt nästan en chock över så fina balkonger de gör. Ljusa och luftiga och flexibla. Ja, jag har fått betalt för att säga detta men det är sant också. Och det känns ju bra att få betalt för att man håller sig till sanningen. På scen kan jag ibland stå och hitta på vad som helst och ändå få betalt. Hur som helst, Balco och deras balkonger öppnar för så många möjligheter. Lite vardagslyx skulle man kunna säga. En plats för avkoppling och återhämtning eller varför inte en plats för fest.
Ta kontakt med din hyresvärd eller din bostadsrättsförening och tillsammans går ni in på balco.se och se hur ni kan lösa detta.
Balkongen i gränslandet mellan ute och inne.
Du fick din diagnos ADHD när du var 27.
Mm.
Och jag antar att det var skönt.
Jätteskönt. Oj, vad jag grät.
Mm. Vad grät du för?
För att det blev tyst i huvudet.
Av medicineringen?
Ja, jag helt plötsligt, istället för att höra bruset av tankar så gick jag på mellan Slussen och Söder, kollade ut genom vattnet och såg vattnet på ett sätt som jag aldrig har sett tidigare för att det var tyst i huvudet. Och då började jag gråta.
Mm.
Så det var en väldigt vacker stund med mig själv.
Ja, det är ganska, alltså 27 år är en ganska lång tid innan det blir tyst i huvudet.
Ja, och sen så har vi personer som får det ännu senare i livet.
Mm.
Och det tycker jag är häftigt.
För jag har suttit och tittat på det ganska noggrant hela intervjun för jag tänkte se om du försvinner, men det har du inte gjort än.
Nej, jag har ätit min medicin.
Jag vet också att jag läste att du kan se skillnad på dina målningar när du har medicinerat och när du inte har medicinerat.
Mm-hmm.
Vad är det för skillnad?
För det första så säljs inte målningarna när jag har medicinerat.
Nej.
Det är jättehäftigt.
Varför inte då?
För att jag tror att jag har för lite känsla i de målningarna.
De blir inte lika bra?
Nej.
Nej.
När jag är utan medicinen så har jag väldigt mycket känslor och då når du också köparen.
Mm.
Så att det är också en reflektion som jag har haft.
Det är, och då blir det lite häftigt.
Så här, ja, och då blir det lite så här, vad fasen ska vi medicinera bort ett problem när vi kan lära oss, eller samhället kan lära oss att hantera det istället? Men där är vi inte riktigt idag.
Ja, och framförallt samhället, ja. Men jag tänker också för din egen skull att inte hamna i total hjärnsnurr eller...
Mm. Ja.
Att hamna i, som du har gjort med tid, med fel människor i fel situationer och som blir jobbigt i efterhand.
Ja. Ja, då blir det ju galet.
Mm.
Där är det ju bra att ha mediciner.
Men du tränar ju mycket också. Det kan jag tänka mig att det ökar ju dopaminhalten i kroppen.
Nu har jag inte tränat på ett år.
Nej.
På grund av att jag har jobbat väldigt mycket.
Ja. Men då äter du medicin istället?
Ja.
Ja.
Så nu när jag flyttar och har landat och sånt så ska jag börja ta tag i träningen igen.
När du ska måla och inte vara medicinerad, tar du bara paus då eller hur?
Ja. Det gör jag. Och grejen är att när man äter medicinen ett tag, då får man ju in rutinerna. Så då kan man ta tag i saker även när man är omedicinerad för att man har fått in vanan med rutinerna. Sen så när det gått ett tag så hamnar man ju tillbaka till sig själv. För att vanan med rutinerna släpper ju. Och då äter jag den igen. För att när du är omedicinerad och inte har fått diagnosen, då är det ju väldigt svårt att få ta tag i saker. Då hade jag jättesvårt att ta tag i till exempel att jag ska måla, för jag hamnar liksom inte riktigt där, för det blev ett krav och då hittade jag massa andra saker. Ja, men jag kanske ska diska istället eller ja, sådär. Så då är det jättebra att ha medicinen.
Mina damer och herrar, det har äntligen blivit dags, inte bara för mitt och Maltes favoritmoment här i programmet i podcasten, utan jag gissar för er allas. Det har blivit dags för Tombolan! Tombolan!
Nu Pernilla så har du en grön tombola framför dig.
Aha.
Så du vevar lite grann där och tar ur 3 stycken. Och så får vi se var vi hamnar.
Då tar jag ur 1, 2 och så någon här under också.
Ja, det
har säkert gömt något bra.
Ja, det är bra om du...
3.
Snyggt. Så läser du dem och så får vi se vad som händer.
Vad fan står det? Vilken är din käraste ägodel? Ja, det är Simon, min hund.
Det är klart.
Ja.
Som du har haft i 2 år.
Ja.
Hade du en som valp då, eller är det någon...
Det här, jag hade han som valp.
Ja.
Min kompis satte
honom. Han har lugnat ner sig nu, för han var inte nöjd i början.
Nej, nu har han vant sig att vi sitter här och pratar.
Ja, tack.
Så han har faktiskt.
Vi tar nästa.
Vad står det här? Om du skulle förvåna dina vänner, vad skulle du göra då? Oj, jag gör ju det dagligen. Med min impulsivitet. Sist så var det att
men
jag köpte...
Förväntar man sig inte impulsivitet av dig?
Jo, men de har ju aldrig koll på vad det är för någonting som kommer. Så när jag köpte hårsalongen nu så var det en kompis som sa till mig att tack Pernilla, jag är mamma och sitter hemma och tack för att du gör livet lite roligare, för det händer alltid någonting med dig.
Mm.
Så att ja, det händer. Det är ju vardagsmat för dem.
Vad är det största du har gjort då? Eller ja, den bästa överraskningen?
Ja, men det måste nog vara hårsalongen.
Ja. Ja, du är en jättestor entreprenör.
Ja.
Orädd.
Impulsiv entreprenör. Ofrivillig entreprenör.
Är det ofrivilligt?
Nej, jag gjorde det ju med vilja. Men hade det inte varit för impulsen så hade jag inte köpt den.
Nej.
Det är inte så att jag går och tänker på någonting att åh, det här ska jag köpa, utan det bara dyker upp framför näsan och så bara känner jag i magen att ja, men det här känns rätt och så gör jag det.
Mm.
För att jag skulle ju kunna köpa en ny lägenhet till exempel.
Ja.
Men då låser jag in pengarna igen.
Men gör du inte det i hårsalongen då?
Nej, för där tjänar jag ju pengar.
Ja, du menar så
ja. Ja, jag säljer ju grejer och... Mm. Vi klipper folk och sådär. Så att det
är ut stolar då?
Ja.
Mm.
Så att nej. Mm. Där kommer ju kapitalet växa. Så det är nog en väldigt, väldigt, eller det är en väldigt bra impulsiv grej som jag gjorde.
Grattis.
Tack så mycket.
Vi tar nästa.
Om du arbetade med något annat än vad du gör, vad skulle det vara? Jag skulle fasen kunna jobba som städerska alltså.
Mm.
Gud vad skönt.
För att?
Ja, men tänk och bara gå runt. Man lyssnar på musik, städar lite, får vara i sin egen värld. Inte massa folk som trycker in massa ord i huvudet på en så man blir trött när man kommer hem. Utan, ja, för det passar mig väldigt. Det är ju som konsten där. när jag får vara för mig själv, då åker jag med familjen sen. Annars så kommer jag hem och så är jag skittrött. Så att jag väljer ju helst att jobba ensam. Så att jag tror att städerska skulle passa mig väldigt bra.
Jag tror att din kreativitetiska sida skulle explodera till slut.
Om jag städade?
Ja. Tror du inte det?
Jo, det tror jag.
Det är skönt en stund.
Ja.
Vila lite, men sen...
Sen
vad
också
skulle du göra med all din kreativitet?
Ja, nej, jag hade ju inte fått utlopp för den.
Nej. Liksom städat på massa olika sätt då.
Ja, men man får inte, ja, man får inte måla samtidigt som jag städar. Nej, jag måste tänka bort alla mina andra jobb. Oj. Då är det ju svårare. Ja, jag har provat jättemycket saker. Jag blir uttråkad, va?
Jag förstår det.
Ja. Så det första är städerska. Men du har rätt. Jag hade fått tristess.
Jag tror det.
Ja. 100%.
Kan vi ta en sista? Är det okej?
Ja. Det här var jätteroligt.
Ja, visst är det.
Ja. För det är saker man inte reflekterar över. Det bästa tipset du någonsin fått. Den var jättesvår. Men det är nog Mia Törnblom. Hennes böcker.
Är det något speciellt tips i hennes böcker?
Nej, må bra. Nej, men alltså,
vad menar du med det?
Jag kommer inte ihåg vad det är jag har läst.
Okay.
Men eftersom hon är den som förändrade min livssyn. Och även Kai Pollack. Så måste jag på något sätt tacka dem. För att det är ju väldigt bra tips till livet. Ja.
Vi stänger tombolan.
Ja.
Avslutningsvis nu då. Vi har pratat lite grann om att du spretar en del. Du håller på med mycket.
Ja.
Och det betyder ju inte att det är dåligt på något vis. Men vart är du på väg?
Nu är jag på väg till att landa. Jag är på väg till Lilla Essingen.
Just det. Flyttlasset går imorgon.
Ja. Och sen där när jag får lite lugn och ro i själen så är jag på väg till att sätta lite struktur i mitt liv. Bli en bättre person till min familj.
Och, vad är du ska förbättra mot din familj?
Vara närvarande. Och det kan man inte riktigt vara när man har stress och kaos runt sig. Då blir man väldigt egocentrisk. Och den personen som jag är i det tillståndet, det gillar jag inte. Så jag vill finnas där mer för dem. Och jobba upp hårsalongen. Ska jag göra. Få rullians på den. Och ha min utställning Homeless Art. För att jag målar ju med hemlösa just nu.
Det har vi inte ens pratat om. Homeless Nej. Art. Vi kan ta en liten kort då. Vad gör du?
Jag målar med hemlösa. För att det är väldigt mycket människor där med olika neuropsykiatriska funktionshinder. Och hamnar du då i utanförskap och inte har rätt människor med dig som visar dig och vägleder dig, kanske hjälper dig med papper, så är det ju väldigt lätt att bara, jag skiter i detta. Och så hamnar man på gatan och då blir det ju ett val som man har gjort. Så därför säger man ofta idag att människor idag har valt och bor på gatan för att de pallar inte. Men jag ser det lite längre, vad är det som gör att de inte pallar? Och då är det ju för att de har inte fått rätt hjälp.
Är det det du vill med den här Homeless Art?
Ja, jag vill visa dem att oavsett vad du gör, du behöver inte panta burkar, du behöver inte råna hus på koppar och grejer. Du kan måla. Och då får du utlopp för dina känslor som du har hållit inom dig. Samtidigt så när du säljer tavlan så får du en slant. Så då ger jag de 200 kronor för en färdig, när de har målat klart tavlan. Sen så ska jag då ha en utställning som heter Homeless Art, för den är gjord av hemlösa och konsten är ju hemlös. Den måste ju ha en vägg att hänga på. Och samtidigt ska jag då göra en coffee table book där vi har bild på den hemlösa personen och en bild på tavlan. Vad tavlan har för betydelse och vad de önskar de hade fått mer hjälp av i samhället.
Du har många saker på gång.
Ja.
Du är en sann entreprenör.
Ja.
Och jag önskar dig lycka till med allt.
Tack Malte.
Och tack för den här stunden.
Ja, tack
att jag
själv
fick sitta i ditt fritt kaos här och tjata med dig lite. Trevligt.
Tack.
Det var Pernilla Pramberg det. Man kan ju säga att det finns olika sätt att leva sitt liv. Nästa avsnitt så ska ni få träffa en av mina allra klokaste vänner, Mikael Fahlén. Vi kommer försöka reda ut begrepp som självinsikt, självförtroende och självkänsla. Och Mikael kommer bjuda på sina insikter när det gäller just de här orden. Det kan ni verkligen se fram emot. Fram till dess, var snäll mot dig själv.